Välkommen till Bibeln Idags podcast. Podcasten som sätter fokus på Bibeln, men framförallt människorna som översätter, sprider, gläds i och använder den. I dagens avsnitt möter vi Sofia Ödman, mamma och aktiv i Roseniuskyrkan, och vi har ett samtal om tro i hemmet och hur man delar tron till sina barn. Varmt välkommen till podden. Jag som leder podden heter Olof Brandt. Varmt välkomna tillbaka till Bibeln Idags podcast, och idag så sitter jag här med Sofia Ödman. Välkommen!
Tack!
Vi ska ha ett samtal om tron i hemmet och lite mer specifikt senare i samtalet om apologetik och barn och vad man kan tänka om de frågorna. Men jag tänker att vi hoppar rakt in och börjar med den där frågan som är så hopplös men som ändå säger någonting. Vem är Sofia Ödman?
Ja, vem är jag? Ibland brukar jag presentera mig som saliggjord syndare.
Aha.
Jag skrev en dikt om mig själv på S för många, många år sedan.
Den skulle du ju haft med dig nu.
Eller hur? Jag vet inte ens var den är. Den är i någon diktbok i någon nedpackad bananlåda i förrådet.
Mm.
Tror jag. Eller jag kanske letat upp den. Men i alla fall, en saliggjord syndare. Två viktiga dimensioner i mitt liv som jag... Både att jag är brusten, men också att jag är så otroligt glad över att Jesus har gett mig ett nytt liv. Sen är jag gift med Bengt. Vi har 4 barn. Och de kommer väl på något sätt prägla det här samtalet ganska mycket.
Ja,
kanske?
Antagligen finns det en koppling så, ja.
Jag är ursprungligen från Västergötland, från Kinna. Vuxit upp där som prästdotter, 5:e barnet av 6. Flyttade en sväng till Stockholm redan efter gymnasiet, försvann till Umeå ett par år, kom tillbaka till Stockholm, skulle bara vara där ett halvår. Men efter 20 år är jag fortfarande kvar. Jag och familjen är med i Roseniuskyrkan som tillhör ELM, Evangelisk Luthersk Mission.
Och för den som inte känner ELM?
Ja, det har hetat tidigare Bibeltrogna vänner. Då kanske man känner igen lite mer. Springer ju ur väckelserörelsen på 1850-talet med Rosenius som en stor person. Ja, där är vi med. Jag är engagerad i barnverksamheten. Och det är ungefär där jag hamnar för det mesta, att jag blir engagerad och sen många år mest i barnverksamhet. Jag har en lärarutbildning men halkade in och jobbade som barnpedagog i Betlehemskyrkan, EFS i Stockholm, i slutet av min utbildning. Så att det där med att jobba som lärare blev inte så jättemycket.
Eller
som lärare i en vanlig skola med en vanlig klass. Jag skulle säga att som lärare på andra sätt har jag jobbat hela tiden. Eller som pedagog. Ungefär sådär.
Det ska handla om tron i hemmet. Minns du någonting från din egen barndom som prästdotter om hur det såg ut där med tron i hemmet? Var det någonting ni pratade om? Var det aktivt på något sätt som du minns?
Ja, men aktivt var det. Jag har ju alltid upplevt min pappa, som då var präst i Kinna församling, som en väldigt hel person.
Mm-hmm.
Alltså han var samma person. Vare sig han gick på byn eller att han stod och predikade i kyrkan. Han hade lite predikoröst, men det har väl de flesta, tänker jag. Men jag upplevde honom som hel och sann och även mamma. Och jag tror att det betydde mycket. Att tron var liksom, tron var närvarande i hela deras liv. Sen har vi faktiskt, det man lätt tänker då, tron i hemmet är ju ett andaktsliv med hela familjen. Och jag berättade när vi hade en föräldradag här i vår församling i Roseniuskyrkan för ett par veckor sedan att i våran familj när jag växte upp så hade vi faktiskt ingen andakt. Vi bad Gud som haver, vi bad Fader vår ibland när vi la oss och så. Mm. Men det här, nu sätter vi oss hela familjen och har andakt. Mm. Det gjorde aldrig vi regelbundet under några långa perioder.
Mm.
Det starkaste andaktsminnet för mig, det är julafton. För då började vi alltid med när vi vaknade och går ner och pappa läste julevangeliet från en utgåva med ryska bilder. Med 1917 års översättning av julevangeliet med ryska färgglada, väldigt grafiska bilder. Och så bad vi och så sjöng vi nu tändas tusen juleljus. I en lite låg tonart för det var morgon. och de andakterna är väldigt viktiga för mig. Alltså att hela julafton började med det. Så. Men annars, och det är så här, jag och alla mina syskon, vi är aktiva troende idag. Så att det är verkligen inte så att andaktslivet, att man har familjeandakt varje kväll, är avgörande.
Nej.
Uppenbart.
Nej. Fanns det delar av uppväxten som du har tagit med dig in i din familj idag som du så här tydligt tänkte, det där ska jag plocka med mig när du själv är förälder?
Ja, julafton.
Har ni samma ryska utgåva? Nej.
Nej, vi har inte samma. Vi har inte den boken.
Nej,
jag har inte, den har ju mamma och pappa kvar. Och du vet, jag älskar att gå på loppis och gå och leta. Jag köper samma saker som mamma har i hyllorna hemma. Men jag har inte hittat den boken än.
Nej.
Men däremot att vi läser julevangeliet på morgonen.
Mm.
Och nu senast då hade vi ett av mina syskon med familj var hos oss på julafton. Och då lyfte vi fram hela krubban och satte den på soffbordet.
Mm.
Så att den var närvarande och man kunde pilla med den om man ville. Det är en sån här rolig grej. När jag var liten, mamma gjorde alltid i ordning vår krubba och gjorde lite fint runt omkring. Och så här. Och den rörde man inte.
Nej.
Så att när jag nu började julpynta när jag fick barn så var det lite så här. Man rör inte krubban. Och sen kom jag på, jo, rör krubban. För det var en ganska stor pedagogisk poäng. För mina barn har ju lekt en massa med den där.
Ja.
Och då har jag, men jag har inga ömtåliga figurer. De är fina men de tål ganska mycket.
Mm.
Så att det är ju både saker man plockar med sig men också saker man inte upptäcker. Nej, det där vill jag göra på ett annat sätt. Liksom.
Det är roligt för vi... våra figurer är inte heller de är i någon, jag ska visa, plast av något slag,
även om
de
ser ut som keramik.
Men det har ju gjort att våra till exempel visemän har ju vandrat genom lägenheten på väg till och barnen letar efter dem där under liksom, periodens gång då, och letar vad är visemännen just nu. Och sen köpte faktiskt, sällan jag köper leksaker på flygplatser, men jag hittade vid en resa jag var ute på så hittade jag en Playmobil.
Ja, den krubba. Skulle jag vilja ha.
Ja. Så vi har Playmobil-krubban så att de verkligen kan leka med krubban. Men den tar vi bara fram under ett par veckor runt julen där. Det finns nog en hel del av små detaljerna i den där krubban som är någon helt annanstans idag. Men gubbarna finns kvar.
Ja, men precis.
Ja, men för det du säger, det är en pedagogisk poäng även hemma hos oss att man ska få liksom, leka på så sätt lära känna det. Fanns det delar från uppväxten som du, jag menar, när ni formade ett nytt hem, tänkte att nej, vi vill nog göra annorlunda, någonting som du hade och liksom spjärnade emot och tänkte att vi vill på den här punkten tror jag vi vill göra annorlunda?
Alltså det är så här, jag beundrar mina föräldrar enormt. Så jag har, och de har verkligen inte gjort allting perfekt, men jag har inte så mycket som jag så här har sparkat bakut mot.
Nej.
Alltså som jag har behövt göra upp med. Men däremot så har ju vi vårat hem nu. Vi har ju andakter.
Mm.
Alltså jag tror ändå att det är bra att samlas som familj och läsa Bibeln tillsammans. Att ha en bönegemenskap och att sjunga, att lova Gud tillsammans. Under tämligen enkla former, ibland väldigt korta, ibland tämligen kaotiska. Men jag tror att det är bra.
Mm.
Så det är klart att där väljer vi annorlunda. Jag tror inte att min man hade regelbundna andakter heller i hemmet. Sen fanns ju bibelordet närvarande när jag växte upp. Jag vet inte hur mycket mamma och pappa läste tillsammans. Nu läser de alltid tillsammans på morgonen. De har faktiskt Bibeln idag, så bibelläsningsplan.
Nej, men så trevligt.
Men det kanske inte var så lätt när vi var små att hitta den där stunden tillsammans. Men alltså, på pappas skrivbord låg det allt möjligt framme. Men jag menar, eftersom han jobbade som präst och han förberedde predikningar och han förberedde saker han skulle säga på begravningar och dop. Och innan han blev präst, han blev präst när han var 40 drygt, så att innan han blev präst så var han församlingsassistent och jobbade med barn och ungdomar. Så att hela det här pedagogiska tänket har också funnits i böcker som har funnits i hyllor och det har legat bibel framme och sådär. Och jag vet ju att jag, när jag var 12 kanske, för det var innan jag fick min konfirmationsbibel liksom. Jag vet att jag frågade pappa om jag ska börja läsa bibeln själv, vad ska jag börja med då? Och så. Så att det har ju funnits det där närvaron och det där synliga. Och det tänker jag också att vi vill i vår familj. Sen något som, jo, men något som jag får, som jag tycker att vi får jobba mer med i vår familj än vad, det kan ha att göra med att jag var femte barnet också, för att då hakar man bara på. Så att är man första barnet så får första barnet får ofta striktare restriktioner eller man anpassar. Ja, men du får inte börja äta godis förrän du är, alltså man kan hålla undan godis, för godis behöver inte finnas synligt för det första barnet. Men för det fjärde, femte barnet så blir det en helt annan situation.
Ja.
Så att jag kan tänka mig att vissa saker jag har gjort har jag gjort tidigare för att jag har haft stora syskon.
Ja.
Och det kan ha att göra med vad man ser för filmer eller vad man, alltså hur länge man får vara hemifrån eller sådär. Och det är klart att, och sen också det som har ändrats mycket till idag är ju att när jag var barn fanns det ett begränsat utbud av tv-program och vi hyrde ju sådana moviebox innan vi köpte en VHS-spelare liksom. Och det var ändå ett slags en begränsning i hur mycket och vad man kunde se och göra.
Du sa några av våra lyssnare för sig själva, moviebox?
Ja, precis! Man gick och hyrde sig en videomanspelare på Statoil.
Oh yes.
Och tog med, hyrde både den och själva filmen.
Hos oss tror jag det ingick två filmer. Det var OK i Grängesberg.
Ja, jag minns inte riktigt. Ja. Och det där, alltså det var ju ändå, det höll ju ändå på ett tag, för att när jag flyttade hemifrån 95, då var jag barnflicka utanför Stockholm ett år. Och de hade ingen videobandspelare. Då hade väl DVD:erna hade ju knappt kommit då. Men alltså jag vet att jag gick och hyrde en sån här moviebox fortfarande då. Det måste varit där precis sen i övergången som det försvann. Men det var ju begränsat. Och där är ju en helt annan... jag märker när jag pratar och diskuterar med mamma ibland att medan hon kanske kan tänka, och kanske gjorde det lite när vi var barn också, att det är inte så farligt om de sitter och tittar.
Nej.
Så är det ju idag. Men det är en helt annan fråga. För du har någonting du kan titta på hela tiden. Och det är ett utbud som du måste någonstans... både sålla hur mycket och vad och sådär. Så att vissa sådana saker där jag kanske inte upplevde mina föräldrar så... de var nog medvetna, men att de kanske inte la sig i så mycket. Tror jag att jag lägger mig i mer. Men så vet jag ju inte om det, hur mycket det var. Frågan om mina äldsta systrar så kanske de har en helt annan bild av saker.
Så kan det vara.
Så. Och så är det fortfarande här, mamma och pappa har ju på något sätt med Guds nåd och hjälp lyckats, eller vad man ska säga. Så att, och det tror jag också är viktigt, att man som förälder, alltså man måste utforma ett föräldraskap, är viktigt, men man kan göra det på ganska olika sätt.
Verkligen.
Så.
Jag tänkte på en sak du sa tidigt här, att sen hamnade du i barnverksamhet och hamnade i att börja jobba med det. Minns du någonting hur det kom sig att du började liksom komma in på att du vill jobba med barn, eller du, både som lärare men också i kyrkans verksamhet? Var det så att du bara hamnade, eller var det någonting som du brann för och upptäckte?
Nej, men jag har nog brunnit för barn och för pedagogik längs hela vägen.
Ja.
Och jag tror att det är ganska tydligt att i efterhand ganska tydligt att Gud har lett mig. Men upplevelsen har längs vägen ibland varit att jag hamnade.
Just det.
Där. Jag var ju, det var en väldigt stark barnverksamhet i Kinaförsamlingen när jag växte upp. Så att jag har liksom gått, och det tänker jag också något som mina föräldrar har gjort. De har ju satt oss barn i barnverksamheten. Mm. Vi hade ju både sådana här barngrupper under veckan, mini-miniorer, miniorer, juniorer och sen kyrkas ungdom. Och så fanns det söndagsskola under de flesta perioder. Och där var ju att när jag var färdig med juniorerna, då hakade jag ju på som hjälpledare till miniorerna. Och hade ju mer eller mindre en miniorgrupp själv. Jag tror vi hade två åldersgrupper samtidigt och församlingspedagogen hade ena gruppen och jag hade andra. Så att jag, det är klart att jag började ju redan där.
Var det bara du eller var det naturligt i den omgivningen?
Ja, vi var nog fler. Nu var vi inte i, under den perioden när jag blev tonåring så var vi inte så många ungdomar i Kina församling.
Ah, okay.
Vi var bara en handfull.
Ja.
Men däremot var det många fler i Örby-Skene församling som är grannförsamlingen. Och vi, vår kyrkans ungdomsgrupp blev egentligen, vi slog helt enkelt ihop. Så vi var tillsammans, så att vi var en jättestor ungdomsgrupp. Men i specifikt Kinaförsamling så var vi inte så många. Så att det betyder ju också att det blev inte så många som kunde vara ledare i barnverksamheten där. Så. Men det fanns ju ändå som en naturlig del att man hjälpte till på olika sätt. Jag var med något år som lite hjälpledare med en konfirmandgrupp också när jag blev lite äldre. Så. Och sen var det ju så här, om man tänker rent ledarskapsmässigt, för det är ju mycket, att vara ledare, det blev ju jag genom kyrkans ungdom.
Mm.
För vi hade ju med oss någon församlingspedagog och präst varje gång sådär, men Vi blev en väldigt stark grupp där många var engagerade och där vi utformade det så att kyrkans ungdom leddes av en ledningsgrupp som bestod av ungdomar själva.
Yeah. Mm.
Och så satt någon av de anställda med där också. Liksom. Och planerade program och alltså alltihopa.
Mm.
Och ledde, planerade läger och såg till att det fanns liksom folk som hade haft andakten och sådär. Så att, och jag vet att jag måste vara nu typ när jag slutade nian som de försökte få in mig i ledningsgruppen. Och jag värjde mig lite för att jag både tänkte att det här fixar inte jag. Jag är inte den personen. Och att jag helt enkelt bara var rädd för att ha för mycket att göra. tror jag.
Jaha.
Men de peppade mig. Min storebror Erik peppade mig också. Han har också varit en väldigt stor förebild längs vägen. Och jag gjorde det. Och jag tror att väldigt mycket jag har lärt mig om ledarskap, det lärde jag mig under de åren. Då var jag satt med i ledningsgruppen under alla gymnasieåren. Så att jag tänker det på mitt CV liksom, så att det är ingen formell utbildning eller kunskap. Men oj vad mycket jag fick med mig.
Ja.
För sen blev det ju att där jag har hamnat har jag blivit engagerad.
Ja.
Och tar på mig liksom ett liksom går in i, blir jag inte formell ledare så blir det nästan informellt. Mm. Men sen var det ju så att jag trodde ju jag skulle bli dövtolk.
Okej.
Okay. Ja, att jag skulle läsa teckenspråk kom ganska tidigt. Det upplevde jag som att Gud verkligen sa till mig att jag skulle göra.
Ja.
Och det gjorde han nog. Jag vet inte. Och lite kanske, ja, men lite allmänt med handikappade. Det var flera i vår ungdomsgrupp bland annat, så kom det flera med Down syndrom var med.
Oh.
Och sådär. Så att liksom det låg lite nära att på något sätt jobba med det. Så jag läste teckenspråk 2 år och var helt inne på att jag skulle bli tolk.
Ja, 2 år är ganska mycket.
Ja, 2 år studier.
Ändå.
Ja. Då, bara teckenspråk. Och då lite annat. Man läser lite svenska, man läser drama, man läser lite samhällskunskap. Alltså lite så här runt omkring, mycket då kring dövvärlden och teckenspråksvärlden. Och sen skulle jag söka till tolklinjen som är ytterligare 2 år. Men jag kom inte in.
Nej.
Det var en nyttig erfarenhet för mig. Jag hade inte stött på den typen av motstånd tidigare, att jag inte kom in på det jag ville. Liksom.
Nej.
Så. Och samtidigt som det så var det dessutom så att jag hade haft tinnitus några år och började klura på liksom, hur mycket är det och kommer det här vara, alltså om jag skulle vara teckenspråkstolk, kommer det här vara för jobbigt? Om jag ska anstränga mig att höra och så ska jag översätta det och teckna och så, men jag var fortfarande inne på att jag skulle bli tolk. Jag flyttade till Stockholm och läste teckenspråk ytterligare ett halvår på universitetet. Och kom fortfarande inte in. Och då började jag vara så här, nej men jag kanske det kanske inte är det jag ska göra. Och samtidigt som det så hade jag haft, under de här åren jag läste teckenspråk, då hade jag haft min, jag hade ingen tonårsrevolt med Gud eller med liksom kristen tro, men jag hade det mer när jag var 20.
Okej, okay, det kom då.
Ja, och gav inte upp tron men tyckte inte att Bibeln sa något. Och tyckte lite, varför ska jag göra som det står, eller står det som det står, eller så. Så att jag var ute och cyklade lite och kämpade. Och hade inte riktigt något nätverk som fångade upp mig. Och valde kanske inte sätta mig i ett nätverk som fångade upp mig också. Så. Men det där kom jag... Det där, efter de två åren så blev det ett genombrott på sommaren sen. Där jag, apropå tron i hemmet, tog en gammal andaktsbok i pappas bokhylla. Jag orkade inte läsa Bibeln på egen hand. Så här. Jag tog en gammal andaktsbok och började läsa. Och en dag var det texten där Jesus säger till lärjungarna i Johannes... Vem? Folk börjar lämna Jesus och så frågar Jesus lärjungarna, inte vill väl ni också gå? Och Petrus svarar, till vem skulle vi gå? Du har det eviga livets ord. Och det blev ett genombrott, för där såg jag, till vem skulle jag gå? Jag har fortfarande inte svaren, jag vet fortfarande inte riktigt vad det är, hur mycket jag har varit ute och cyklat eller vad, liksom, om jag, liksom, vilka frågor jag har kvar att ställa till Gud och sådär, men ett totalt genombrott av att jag har ingen annanstans att gå. Och det blev en vändpunkt. Och det skapade ju också att när jag då flyttade till Stockholm så blev det ett... Jag kom in i Credo i studentgruppen. Höll mig ifrån och var engagerad. Jag var bara normal men deltagare i 3 månader typ.
Normal deltagare.
Ja, eller vad man är. Så att, ja. Och sen började jag väl se att om jag ska vara i teckenspråksvärlden...
Ja.
Den kräver mer, alltså så är det ju, det är olika med olika typer av yrken. Men vissa yrken kräver att man faktiskt lägger mer än bara sin arbetstid i en värld. Och dövvärlden eller teckenspråksvärlden är ju en, det är en subkultur. Och fantastisk, och jag är så glad för det jag haft där. Men det blev ändå så här, jag insåg att jag tror inte jag fixar att vara både engagerad i församling. Jag kunde inte riktigt tänka mig bara gå in i dövkyrkan. Det finns ju också. Så. Och jag fick inte riktigt ihop tiden och engagemanget. Liksom, så här. Så att det blev lite långsamt att jag började lägga upp teckenspråket på hatthyllan. Liksom. Men däremot har jag insett många gånger att det jag lärde mig om... alltså det jag fick med mig rent bara språkkunskapsmässigt om teckenspråk, men också hela hur min kropp fungerar. Vi satt och filmade oss själva för att spela in, dokumentera. Åter tillbaka till VHS-kassetterna och tjockfilmen.
Det är det som är temat för idag.
Vi satt och filmade oss själva. Jag fick liksom lära mig att titta på mig själv på film. Och när andra satt och analyserade mig. Så här. Och vi hade drama. Jag lärde mig jättemycket på de dramalektionerna. Så jag ser ju sen att, alltså, okej, jag blev inte teckenspråkstolk och jag använde knappt teckenspråk. Men oj vad Gud ändå använde saker jag, eller vad jag får nytta av saker som jag lärde mig där. Så. Ja. Och så blev det Credo. Det blev mycket i studentlivet under några år. Och så började jag läsa till lärare. Och så när jag började komma till slutet av studentlivet så insåg jag att nu ska jag liksom flytta över engagemanget från studentgrupperna, alltså från Credo, mer till församlingen. Jag hade gått i en församling hela tiden men inte engagerat mig så mycket där. De mest bara gått på söndagarna. Och då blev det naturligt att det var mot söndagsskolan jag riktade mig. Både för att jag trivs med det, men också för det behövdes ledare. Det behövde någon som tog hand om 11-14-åringarna. Ja, och så börja med det, och sen så skulle ungdomspastorn gå ner i tid, och då frågade han om jag ville vikariera.
Okay.
Och så blev jag fast.
Och på den vägen?
På den vägen.
När började du intressera dig för apologetik? Mer än att de flesta är lite så allmänt intresserade,
eller hur?
Tänker jag, om sådana frågor. Men...
jag gick Credoakademin här, mitt i hela den här soppan också.
Ja. Och för den som inte känner till vad Credoakademin var? Så...
Credoakademin var en bibelskola som jobbade med att just apologetiska frågor, att förklara och försvara kristen tro, som startade upp inom Credos verksamhet. Och det är en folkhögskolekurs och så. Och det året jag gick så var det första gången man också kunde ta lite högskolepoäng på den. Och jag hade inte gått någon bibelskola innan. Och Credoakademin passade mig väldigt bra, för att det var inte så här, nu ska jag bo på folkhögskola ett år och vara social. För det hade jag varit extremt när jag gick teckenspråkslinjen. Så att jag vill så här. Plus att det passade mig att komma några år efter studenten. Och jag tog det rakt med mig in sen när jag läste till lärare.
Ja.
Jag läste kurslitteraturen på ett helt annat sätt.
Ja.
Och jag vet inte hur mycket jag egentligen var intresserad av apologetiken. Eller hur mycket den liksom tvingade sig på mig.
Så det var mer andra förutsättningar som gjorde att den bibelskolan passade från början?
Ja, alltså sen är det ju hela tänket. Alltså, jag hade ju varit med då i Credo i många år. Ja. Alltså även på Credos läger som tonåring. Där man både har jobbat väldigt mycket med Bibeln. Ordentliga alltså bibelundervisning där man liksom har en hög tilltro till Bibeln. Men aldrig är rädd för att gräva och fundera och sådär. Nej. Och att, ja, men att jag hade hört lärarna på Credoakademin, som Stefan Gustafsson, främst han, men även Chris Rydén som jobbade då, hade jag ju hört undervisa och sådär. Liksom. Så att hela det, jag var ju i den traditionen på något sätt, liksom, så det blev naturligt på det sättet.
Ja.
Och sen är jag inte den, alltså jag är inte den, jag är inte en filosof som sitter och vänder och vrider på saker hur länge som helst. Jag kunde bli ganska matt på, jag hade ett par klasskompisar som aldrig slutade. Nej. De bara diskuterade och jag blev så, nu står det så i Bibeln och då är det så. Eller nu har läraren sagt så då är det så. Fine, jag är nöjd.
Stefan sa faktiskt, kan vi
stanna där? Men att jag sa inte hans namn, men de retade mig in. I slutet på Credoakademin så satt de och härmade mig, några klasskompisar, när vi pratade minnen eller någonting. Jag är ganska tydlig i mitt kroppsspråk och i min mimik. Så de kunde liksom spela upp hur jag såg ut, om jag höll med läraren eller inte i undervisningen. Så bara avslöjad. Så. Nej, men visst, alltså jag på vissa sätt är jag ganska, jag ska inte säga naiv, men jag har stor tilltro till vad genomtänkta människor säger. Och har inte så jättestort behov av att analysera och vända på saker 100 gånger. Men sen poppar det upp, sen kommer ju frågor efterhand i livet att man behöver bearbeta vissa saker efterhand. Och vissa saker hade jag fått jobba med redan innan jag gick Credoakademin. Alltså jag hade haft en stor brottningskamp med Gud, vilket gjorde att jag visste att det är inte den brottningskampen, om jag ska lita på Bibeln överhuvudtaget, som kommer komma det här året.
Nej, just det.
Utan, ja. Så då blev jag lite intresserad. Sen är det väl lite så att när jag sen har jobbat med barn i kyrkan och fått egna barn, så är min stora erfarenhet är att det finns inget man inte kan prata med barn om.
Nej.
Det handlar bara om hur du gör det.
Ja.
Och jag värjer mig lite när andra tycker att vissa bibeltexter... Jag menar inte att man ska ta alla bibeltexter med barn när de är 4 år. Men jag tror det är lite farligt att tänka att nej, men den här bibeltexten är för läskig. Eller den här bibeltexten är inte på deras mognadsnivå. Jag tror att det är helt okej att ta fram hela Bibeln. Men man måste tänka på hur man gör det. Och göra det varsamt. Och likadant med alla livets frågor. Att det går inte att vänta med att prata om hur man ska förklara kristen tro eller försvara kristen tro, eller om det finns det några goda skäl för överhuvudtaget tro att kristendomen är sann. Tills man är 15, då har man redan, väntar man till dess, då har man redan fått med sig en massa bagage från alla möjliga håll.
Ja.
Och så har kyrkan missat, eller liksom de kristna föräldrarna missat att ge det kristna bagaget.
Ja.
Och så får man en jättekamp liksom som 15-åring.
Mm. Gunilla Bäck som jag har jobbat på Credo och nu jobbar på Johannelund. Hon berättade någon gång, de var ute och intervjuade studenter, och jag kanske till och med har berättat det här i podden, men de frågade då studenter, vem är Jesus? Och så fick de en massa svar då, men en god lärare kan vara en förebild, eller han var snäll, ungefär. Men det var ju väldigt få då som var troende, så att de la inte på några fler dimensioner på det då. Men så ställde de följdfrågan, var har du fått den bilden ifrån?
Mm.
Och då var det nästan unisont, ja men det är ju från någon barnbibel, sådär, mycket färg och sådär. Mm. Och efter ett tag så stod Gunilla där och insåg att, ja men de här studenterna tror ju verkligen att jag tror på Bamse.
Ja.
För i bokhyllan hemma hos föräldrarna så står Bamse, byggare, Bob och Bibeln bredvid varandra som liksom litteratur av samma art, och så har det aldrig gått vidare, va?
Nej.
Och den där har jag väldigt mycket med mig. När jag, just att ja, men, vi kan faktiskt behöva ta steg vidare och börja hjälpa med frågor som både dyker upp, för barn är fantastiska på att bara slänga upp frågor som är jättestora klockan.
Ja, men precis.
Precis vid läggdags.
Och jag tänker att det är det man gör som förälder på något sätt, att det handlar om att fånga barnens frågor.
Ja.
Det handlar, jag tror man kan ha strategiskt lite undervisning hemma också. Vi har haft, i korta perioder, det har vi aldrig fått att funka riktigt bra, men lite bibeltimmar liksom.
Mm-hmm.
Och följt något, vi har försökt gå igenom 10 Guds bud, vi har försökt gå igenom lite Guds egenskaper och så. Och så har vi tyvärr då hunnit till hälften kanske, och så blir det färdigt. Men jag tror att man kan liksom ha lite strategiskt så.
Mm.
Men jag tror också bara det här att fånga, vad är det barnet frågar?
Ja.
Eller vad är det barnet berättar om som barnet har mött under dagen? I skola eller förskola eller med kompisar eller sett på tv eller hört eller någonting. Och vi hade ju, apropå det här tro på Bamse, det var ju en situation med yngsta barnet hemma för ett par år sedan, med tomten och Jesus.
Ja.
Där han då kom, och nu visste, när han kom till mig visste inte jag att han hade redan haft en diskussion med min man dagen innan om det här. Men kort var det att en förskolekompis sa att Jesus inte finns.
Ja.
Och jag kände så här, jag kan inte bara säga till honom, jo, Jesus finns.
Lyssna på mamma istället.
Ja. Och nog för att de barn som är i 4-5 års åldern, de tror fortfarande på allting vad de vuxna säger.
Ja.
Men jag menar, jag visste ju samtidigt att pedagogerna på förskolan skulle ju lika gärna kunna säga, Jesus finns inte.
Ja.
Och då blir det ju en krock för barnet, för barnet har ett stort förtroende för vi har en väldigt bra förskola, och barnet har väldigt stort förtroende för båda de, både föräldern och pedagogen. Så. Nej, men då sa jag lite så här, nej, men att om man tittar, om du vet så här, man kan ju forska, man kan undersöka vad som har hänt i historien, och vetenskapsmännen som har forskat på historien, de är överens om att Jesus har funnits.
Just det.
Men däremot sen så måste ju vi alla fundera på vad vi tror om honom, vem han var och vad han säger om sig själv. Jag tror inte jag sa något med tomten, jag kommer inte ihåg, men han utbrister och säger, jag ska förklara för henne, hon har nog blandat ihop Jesus och tomten.
Ja,
och det fanns också i bakgrunden sen då att han hade haft en dialog med min man om det här dagen innan. Men just det här att vi har ju hemma varit ganska noggranna med att tomten finns inte.
Nej.
Just för att inte för att det inte är okej att ha den typen av överenskomna illusioner.
Nej.
Det kan man få ha. Men just för att Jesus syns inte för barnen.
Mm.
Men jag hävdar mycket starkt att han finns.
Mm.
Och då måste jag kunna skilja på de två. Så att ni kan klä ut er till tomta, vi kan ha en tomta på julafton.
Ja.
Men vi är helt öppna med att det här är bara en utklädd person.
Mm.
Och det här är ett mysigt påhitt liksom.
Mm. Ja, för fantasi är ju inte förbjudet. Liksom.
Nej, men verkligen inte. Nej.
Nej.
Och där är ju någonstans att ja, men det börjar ju på tidig nivå. Finns Jesus, har Jesus funnits? Så de träffar barn som säger andra saker. Och,
jag tänker här, apologetik som begrepp tror jag säkert bär med sig vissa, vad ska jag säga, författade meningar eller en viss förförståelse hos de flesta som lyssnar. Man kanske har det knutet till en viss bok eller en viss person. Eller så här, ja, men, jag tror många tänker på Stefan Gustafsson när man säger apologetik i Sverige. Om du skulle förklara för någon av dina okristna vänner vad apologetik egentligen är, vad skulle du säga då? För jag tänker att om man ser Stefan Gustafsson och Stefan Gustafssons böcker som apologetik, då tänker jag att steget till att ta det med en sexåring är ganska långt.
Ja, men precis.
Så vad tänker du att apologetik är för att få en förståelse lite grann för hur man kan tänka att det faktiskt kan höra hemma i en föräldrar-barn-relation?
Mm. Om jag skulle förklara för en vuxen som inte är kristen, då skulle jag nog säga något kring börja i att vi gör alla en världsbild.
Ja.
Alltså vi har alla ett sätt att se på världen. Och att jag tror att det är aldrig fel att tänka igenom vad jag har för världsbild. Och då handlar apologetik om att titta på den kristna världsbilden och hänga den ihop och ha den goda skäl, ha den goda argument. För, liksom är den logisk, förklarar den tillräckligt bra hur världen ser ut och hur världen funkar och så. Om jag skulle prata med ett barn om vad apologetik är. Alltså det skulle bli något liknande av att man kan se på hur världen är på olika sätt, hur världen har kommit till, hur världen funkar, varför händer dumma saker. Och då kan man titta på kristen tro och läsa Bibeln och se, stämmer det här? Är det här en bra beskrivning av hur världen funkar? Och är det något som jag kan lita på liksom? Ja, sen är ju, det är ju så att den här korta förklaringen av apologetik, förklara och försvara, är ju väldigt bra i bemärkelsen att den tar upp både, alltså först förklara, så att idag i vårt samhälle så är det så få som vet vad kristen tro är.
Ja.
De har med sig felaktiga bilder av kristen tro eller av Jesus eller inga bilder alls.
Mm.
Och då måste man ju börja med att berätta. Det här är berättelsen om kristen tro. Och förklara. För att överhuvudtaget sen kunna ha och lyssna på den andra personens berättelse.
Mm.
Ja, men vad är din berättelse om världen? Och sen börja då försvara. Alltså att komma med positiva argument för varför jag tror att det håller.
Mm.
En del har ju lite svårt för bilden av att apologetiken med svärdet i handen.
Ja. Ska vi väl säga, är ju också en biblisk bild.
Ja,
faktiskt.
Och jag tänker så här. Jag tänker att det handlar ju inte om att vi ska gå till attack.
Nej.
Men vi ska vara förberedda.
Mm.
Det är ju likadant när politikerna diskuterar Sveriges försvar nu. Liksom, att det handlar ju inte om att Sverige ska gå till attack.
Mm.
Det handlar ju om att är Sverige tillräckligt rustat?
Ja.
För jag tror att förklarandet av apologetiken, eller liksom förklarandet av kristen tro, den delen, den tror jag vi ska göra hela tiden.
Mm.
Ta tillfällen
att... Var beredda att stå till svars för.
Ja, var beredda att berätta om våran tro.
Mm.
Försvarandet handlar ju mer om att när man då får en fråga tillbaka, så ska jag vara beredd. Och det skrev ju, men en sån här tankeväckare som var för några år sedan där, nu måste jag sätta igång och göra något med apologetik och barn, det måste hända någonting, var ju när då, och det går inte att komma ifrån då att Stefan Gustafsson kommer upp här ibland, han skrev en krönika i Dagen om att vi inte får rusta våra barn med gummisvärd.
Oh.
Utan vi måste rusta dem på riktigt.
Mm.
Att vi i barn- och ungdomsgrupper i kyrkan har en tendens att inte ge barnen det de behöver.
Mm.
För att vara beredda. Jag har ett gummisvärd hemma som jag brukar använda till allt möjligt när jag så här pedagogiska poänger. Och jag har fortfarande inte använt det i det här sammanhanget. Men jag tänker på det där svärdet. Och det leker ju mina barn med. Men det är inte ett sånt svärd. Alltså jag vet att skulle Sverige bli anfallet.
Skulle du inte välja det?
Så skulle jag inte välja det.
Nej.
Och sen den krönikan så har det liksom pockat på ännu mer för mig att jag måste göra någonting. Vi måste göra någonting. Och så känner jag mig lite liten ibland. För jag är liksom duktig på barn och pedagogik. Jag känner mig inte lika duktig på apologetiken. Alltså det är rent läsa in kunskaperna och hela. Och så faller allt på tidsbrist. Och det handlar om att planera sin tid liksom, såklart. Men... Så det har liksom pockat på och så ligger det på och så kommer det tillbaka ibland. Nu måste jag göra något. Nu måste jag göra något. Och nu är det lite mer på gång än vad det varit förut. Om man ska tänka rent så här konkret, hur kan vi hjälpa familjer med det här?
Mm.
Vi planerar, jag är engagerad i Apologia också som... Credo Akademin la ju ner och blev istället en rörelse som en verksamhet som sträcker sig ut över hela Sverige för att nå ut med apologetiken som heter Apologia. Där Stefan Gustafsson bland annat är anställd. Och eller han är ledare för det. Och jag är engagerad där också lite. Och vi har tittat på, kan vi ge ut, det finns några engelska böcker från USA som är skrivna för att barn själva ska kunna läsa dem. Om apologetik och frågor kring det. Så vi har börjat konkret titta på kan vi ge ut någon av dem på svenska. Och sen skulle jag också vilja, jag har gjort en början till ett material för ledare, alltså något som man kan använda under terminerna eller på läger och så. För typ, och det materialet är ju kanske för typ 10-14-åringar. Så det är liksom de två saker som ligger närmast i hand som jag skulle vilja verkligen kommer inom en tämligen snar framtid.
Någonting att hålla utkik efter.
Det är så farligt att säga sånt.
Sen händer det. Nu finns det på. Det är intressant att se, bara för att bekräfta bilden du har av att vi måste göra någonting eller behöver göra någonting. Vi har ju ordnat Bibelfestival ett par gånger och då har vi haft som en stomme i Bibelfestivalen har vi bjudit in bibelskolor.
Mm.
Och därför får vi en ganska stor då hög av ungdomar 19-20 år som kommer till Bibelfestivalen. Och vid ett antal tillfällen där så har vi haft då valbara seminarier eller workshops. Och varje gång så är det som handlar om apologetik i någon form får tredubbelt så många deltagare som alla de andra seminarierna. Så man ser prioriteringsordningen hos 19-åringarna. Mm. Men här finns det någonting som jag har ett behov av, som jag funderar på.
Mm.
Och jag tror att delvis kommer det behovet av att de kanske inte har fått så mycket tidigare. Nej. På de områdena. Att det här är någonting som man inte har pratat så mycket om. Men det här är ju bra saker som förhoppningsvis är på gång och vi hejar på från vår sida. Men om man då skulle vilja som förälder bli lite inspirerad nu, att jag vill ju inte lämna mina barn utan verktyg eller med gummisvärd, utan jag vill ju ändå göra någonting. Vad skulle du säga att en vanlig förälder skulle kunna ta för steg, första steg till att vara lite mer rustande i sin familj?
Jag tänker att alltså, det här är så otroligt sammankopplat med tron i hemmet överhuvudtaget. Ja. Liksom. För jag tror att apologetiska biten är ju en del av alltihopa. Det är inte liksom något vid sidan av resten, utan det är ju hela min tro. Och det här om att vara sann och ärlig. Och där tänker jag som förälder att bara sätta sig ner och reflektera. Hur är jag? Ser mina barn mig som en hel person? Som är jag... Alltså det kristna livet, mitt trosliv är ju något som är 24-7, alla dagar i veckan. Är det det? Låter jag det vara det liksom? Och inte för att lägga någon börda på, utan bara liksom... fundera lite själv, pratar jag på samma sätt med barnen när jag pratar med dem när vi är i kyrkan? Och när jag är hemma? Ja. Har jag samma typ av liksom attityd eller inställning? Och så. Och sen tror jag att lyssna på barnen. Vad är det de pratar om? Vad är det de säger? Vad är det de frågar? Och ta tid för att prata om det. Och jag tror inte man som förälder måste ha alla svaren på en gång. Men man måste liksom snappa upp lite. Att liksom om barnet säger att idag pratar vi om Big Bang i skolan. Då kan man som förälder välja, jaha. Och så säger man inget mer.
Ja.
Eller så säger man, vad intressant. Vad sa ni då?
Mm.
Och jag tror det är jätteviktigt att ställa frågor tillbaka till barnet innan man börjar komma med dogmer och börja undervisa. Man kanske inte ens ska komma med några dogmer.
Nej.
För att höra, vad var det som sades?
Ja. Och hur reagerade du på det?
Ja. För det vet ju också ett av våra barn tidigt när de hade... Och alltså, där är också apropå att man kan inte vänta tills de är tonåringar. De pratar om jordens... både universums tillkomst och sen hur har jorden utvecklats eller kommit till. Eller hur har det gått till? Liksom. Det pratar de om redan på lågstadiet. Det var till och med lite på förskolan nu. De hade tittat på något... en bra program om det på... men ett av barnen sa ju hemma liksom... Nej, men, ja, jag tänkte så här att när vi såg på den här filmen att men det kan vara Gud som startade. Det bara, bra. Och där tror jag vi måste lyssna på våra barn för att först vad tänker de själva kring det här? Och försöka och inte som jag sa förut det här att inte sätta barnet i lojalitetskonflikt mellan föräldern och läraren. Ibland hamnar man där. Ja, för att det går stick i stäm, liksom. Men att ändå lyssna in vad är det de har pratat om och hur kan jag bemöta det. Och sen lyssna på deras frågor. Och då, om de då har frågor eller kommer upp saker som jag inte har svar på. Säga att det här är en jätteintressant fråga. Men jag måste ta reda på lite mer om det. Och då tänker jag, de två böcker som jag nästan har tyckt senaste tiden har varit lättast att läsa som vuxen. Jag sätter mig inte bara ner och läser Bill Craig, liksom, USAs största advokat, på engelska rakt av. Då måste jag nästan ha en tenta jag ska skriva för att veta att jag måste läsa det här. Liksom. Så att jag vet hur det är att ha svårt att läsa... Liksom, tung facklitteratur, eller en del skulle inte ens säga att den var jättetung, men jag tycker så här. Men då tycker jag att dels historien om verkligheten som Apologia gav ut för något år sedan av Greg Kukul, den är en beskrivning av kristen tro som att berätta en berättelse. Jag vill berätta berättelsen om kristen tro, och den är lättillgänglig. Och den andra som på senaste tid är Ateisten som visste för mycket av Andy Bannister, heter han.
Och visst, båda översatta, eller hur?
Ja, båda översatta. Den slår hål på många av ateismens argument med lite torr engelsk humor. Så gillar man inte den så kanske man inte... man ska läsa noterna i den, det är de roligaste.
Ja, okay.
Där. Ja. För då får man med sig som förälder en hel del längs vägen, liksom. Sök på om poddar, alltså nu Samtid och sanning finns det en podd som heter, och det är liksom Apologias gamla podd, eller vad man ska säga. Det kommer, ska komma en ny. Där finns en del bra avsnitt. Man kan titta på YouTube, man kan ju söka på apologetik på svenska, eller söka på Stefan Gustafsson eller Mats Selander, Ray Baker, Martin Helgeson, de som jobbar där. Och liksom bara lyssna liksom och ta in lite.
Jag såg nu har jag inte läst den, men vi ska antagligen ha ett poddavsnitt av den, om den heter det. Men jag såg att ett gäng av Örebro-teologerna nu släpper en bok om frågor och svar på de vanligaste frågorna de får från ungdomar.
Ja. Ah,
Så att jag tror att vi ska försöka ha ett poddavsnitt med mer om den. Men så att det finns
säkert
ju lite...
superbra.
Ja,
mm, precis.
Jag har gott förtroende för de som har varit med i det arbetet och de har ju haft en hel del djupintervjuer med ungdomsgrupper för att liksom försöka fånga vilka frågor som finns i dagens ungdom, du vet, de där.
Ja, men precis.
Och jag tror att många av de svaren och frågorna som finns där härstammar ju från tidigare frågor i barndomen, så där kan det säkert finnas en del också.
Ja.
Den tycker jag med brasklapp för att jag inte läste den. Men
nej, men precis. Jag tänker lite, men... Ja... Att följa med barnen i vad som händer runt omkring dem och att då försöka liksom läsa lite när det dyker upp grejer.
Mm.
Sen tror jag, alltså, avgörande i allt det här, bibelordet tror jag, en tilltro till bibelordet och att läsa Bibeln tillsammans tror jag är helt avgörande.
Mm.
Det är en enorm brist på Bibel bland kristna idag. Och för mig är det, alltså det finns några sådana här liksom, punkter i mitt liv som har varit så otroligt avgörande för att vara starkare här. Det är Bibeln liksom.
Mm.
Och jag kan gräva i den och jag kan förstå den och jag kan få den förklarad. Jag kan upptäcka mer. Och att inte vara rädd för att läsa den tillsammans med barnen. Och att det behöver inte vara så andäktigt. Just nu har vi har läst hela första Mosebok med våra barn. De är mellan 6 och 13,5. Vi har läst första Mosebok i vanliga Bibeln.
Mm.
Och nu börjat på andra Mosebok. Och vissa andakter har det behållningen varit att Us och Bus var väldigt roliga namn. Så vi skrattar hela andakten. Men det kommer också upp frågor liksom. Ja, men jag läser det första Mosebok så har det ju en del av skapelsefrågorna rent liksom på en gång. Nu när vi läste andra Mosebok när farao säger att alla pojkar ska kastas i Nilen och dödas. Då var det ett barnet bara, på den tiden behövde de inte feminister, de behövde maskulinister. Så här, alltså att och där är plötsligt bara, just det, det är sånt som du går och tänker på.
Ja.
Och det här. Och att stöta sin vardagsverklighet man har mot bibelordet hela tiden. Jag tror det är enormt viktigt.
Vi har vår äldste 10 och vi hade ett samtal för han ville inte, det var någonting med söndagsskolan, jag kommer inte ihåg exakt vad som triggade det, men han sa, men jag kan ju berättelserna. Jag kan ju Bibeln, pappa. Jag förstår inte varför jag ska gå dit, ungefär. Och då fick vi ett samtal om det där jag fick, utan att ge svaret egentligen, bara kontra med en fråga. Och min fråga tillbaka var, men har du tänkt på att jag och mamma läser Bibeln?
Mm.
Jo, det har jag gjort. Fortfarande? Ja. Det är samma berättelser. Vi kan dem också. Ja, det vet jag att ni kan. Och ändå läser vi dem. Och så någonstans längs den här liksom,
ja,
bara studsa samma tanke fram och tillbaka, så trillar det ner någonting. Ja. Han säger, ja, varför gör ni det?
Alltså,
det måste alltså finnas någonting mer här på något sätt. För att mamma och pappa bryr sig ju jättemycket om det här. Ja. Och de fortsätter trots att de har hört den här berättelsen 100 gånger. Och det ledde till ett väldigt bra samtal där han på något sätt är på väg in i nästa fas av att men nu kan han berättelserna. Han har hört dem. Han behöver inte höra. Han kan detaljerna i minsta detalj ibland. Men vad ska jag med det till nu då? Börjar bli hans fråga då.
Ja. Det är jätteintressant. För jag tror faktiskt att våra barn hade exakt samma ålder.
Okay.
Precis samma lite förhållningssättet. Jag kan ju det här.
Ja.
Och det är också så intressant det här att alla barn går igenom olika faser.
Ja.
Det har ni pratat om tidigare i podden här också med Orange-gästerna. Jag var ju med och arrangerade barnledarkonferensen också. Så att, var med och lyssnade där. Men att barnen möter ju bibelordet och den kristna tron på olika sätt liksom, längs vägen. Och det viktigaste där tror jag är att vi får aldrig förminska vad vi tror om barnen.
Nej.
Alltså,
nej.
Tidiga saker som har sagts hemma och tänkts hemma.
Mm.
När de barnen är bara ett par år. Liksom, när man bara, wow. Mm-hmm. Det handlar om din relation med Gud. Liksom.
Ja.
Och ja. Och att de då, ja, men vad är det för slags, vad är det som händer i deras gudsrelation just nu som är viktigt? Och att också slappna av lite som förälder. Det är helt okej att barnet kanske har en fas av att känna att jag kan det här.
Ja.
För det betyder att de är på väg mot något ny upptäckt. Mm. Liksom. Ja.
Orange har ju den som är en av sina slogans. Att det är en fas, så missar den inte.
Ja, men precis.
Och jag vet att vissa kan bli rätt stressade av den där. De har en ganska rolig grej där de säljer stora glaskrukor som man ska lägga...
Med de här kulorna i, som man kan flytta veckorna.
Man lägger en kula för varje vecka, så man kan räkna hur många veckor man har kvar till examen då, som är liksom den stora i USA. Och det kan man ju bli genomstressad av. Men om man inte vill ta just den delen, men det finns någonting i hela den... Det tänket är att men det är en fas, den är just nu allt barnet är. Men var med i det.
Mm.
Var med där. Mm. Var inte, tänk inte att om 4 år får jag prata med dig.
Nej, men precis.
För så var jag tidigt. Jag har ju alltid skämtat om att jag inte tycker om barn och att om jag får egna någon gång så är de mina när de är 10.
Ja.
För jag har aldrig jobbat med någonting som är yngre än 10 och skulle inte vilja göra det heller, brukar jag säga. Och sen fick jag egna barn och så skrattade alla åt mig. Ja.
Mm.
För att då blir det ju såklart inte så. Men jag har ändå längs vägen fått brottats en del med att jag har svaren på frågorna du ställer när du är 14. För det är det jag har jobbat med.
Mm.
Det du ställer nu, och har fått jobba då med att försöka komma till den fasen. Mm. Vilka frågor och tankar är det som vi ska dela nu?
Mm. Och det där har jag också funderat lite på. För att det blir ju lätt att man... relationen här mellan föräldraskap och när man då jobbar i kyrkan också med barn och ungdomar, att som du säger att man blir så här, ja, men jag är expert på de här 14-åringarna.
Ja,
så att när jag kommer dit som förälder, då kan jag ta det liksom. Men det kan ju också vara tvärtom. Jag har funderat en del på det nu, att det går inte att säga, bara för att jag jobbar som barnledare i kyrkan, det legitimeras ju inte av att jag själv är förälder på något sätt. Alltså att,
nej.
Jag var barnledare i kyrkan innan jag blev förälder också. Men visst, man får med sig en massa erfarenheter längs vägen. Ja. Men man är inte en dålig barnledare.
Nej.
Men man kan behöva tänka då, vad är det jag behöver... vad är det jag som barnledare i kyrkan, om jag inte har egna barn, eller inte har barn i den åldern jag jobbar med, vad är det jag behöver tänka på och ta reda på då om de barnens värld?
Ja.
Och tvärtom som förälder, eller som förälder är det bara så här, ja, men ditt yrke kan du ändå någonstans välja lite så. Om du inte bara hamnar på ställen. Men när du är förälder, så bara varsågod, du har faktiskt ansvar hela vägen. Och det är till och med att du som förälder har huvudansvar för dina barns tro.
Mm.
Alltså fostran i tron. Ja. Du kan inte ta ansvar för om de faktiskt blir troende.
Nej.
Det är Guds nåd och Guds hjälp. Så. Men det är inte kyrkan som har huvudansvar för dem, det är du. Nej. Som förälder. Och det har det från att de föds tills de är.
Och vi som kyrka får som gemenskap och som, ja, men, förebilder samarbeta med föräldrarna.
Oh ja.
Och där tror jag verkligen vi har en utmaning att komma tillbaka till det tänket. För att jag tycker att jag möter mer och mer av att en del föräldrar faktiskt tänker att, ja, men det här med den kristna, det får kyrkan ta hand om en gång i veckan i bästa fall. Så. Det är intressant på tal om vad man ska vara expert på som... Nu trillar jag tillbaka till Orange igen, det är för att jag läser litteraturen just nu. Men en av deras så här roliga slagord som de har när de pratar om just ålder man jobbar med.
Mm.
Det är att de försöker trumma in att om du jobbar med en viss fas, låt säga 10-12-åringar.
Mm.
Då behöver du vara expert på fasen innan och fasen efter.
Mm.
För du behöver veta var de kommer ifrån och vart de ska.
Mm.
då, om du är expert på de två faserna som är runt omkring, då kan du jobba väldigt effektivt med din fas. Mm. Och det, nu är det ju så amerikanskt så att det, de uttrycker sig väldigt spetsigt. Men det finns någonting i det där att det är så lätt att man snör in på min ålder, så tänker jag inte på vart ska de ta vägen eller var kommer de ifrån. Nej. Vad är frågorna som de troligtvis bär med sig? Mm. Och i alla fall i många kyrkor där vi kanske enbart jobbar med volontärer, så tror jag att just de frågorna behöver vi prata mer om. Mm. Ja, men vad händer i din grupp? Mm. Vad händer i din grupp? Mm. Vilka frågor kan vi jobba med?
Så. Och där tror jag ett sätt att göra det som inte... Alltså det blir lätt att man känner så här, wow, det klarar jag inte, vi är små, jag är begränsad, jag fixar inte det här. Liksom. Nej. Jag bara, nej, och det gör vi inte, vi fixar det inte. Nej. Men ett sätt som jag tror att kyrkan kan jobba med det är ju att jobba på gemenskapen över alla åldrar. Mm. Alltså om jag som... säger du att en ideell ledare, 23-åring, har inga egna barn, har inte haft barn nära sig liksom i släkten på länge och sådär. Men att vara i gemenskapen av att vi fika stunderna umgås även med barnen då eller med familjerna. Ja. Så att inte bara sitta med de andra 20-25-åringarna. Så. Likadant att jag som är då förälder och är över 40, umgås jag någonting med 20-25-åringarna? Mm. Och delar vi varandras världar? Och där tror jag, för då tror jag man börjar lära känna de här olika faserna och vad händer i barnens liv och sådär. Mm. Och jag tror att man har så mycket att hämta i det. Och det tror jag också är en sån sak som man kan göra som förälder när man inte vet, men hur ska jag prata om tron hemma eller hur ska jag prata om apologetik och sådär. Något som jag också har gjort när jag blev förälder var att jag tog rygg på andra familjer. Jag har ju ett par olika familjer som jag har tagit rygg på och tittat på deras föräldraskap. Liksom, umgåtts med dem eller studerat deras föräldraskap, tagit tips från dem. Jag brukar säga det ibland.
Suttit i ett hörn på en pinnstol och studerat dem. Nej, hon bara sitter här hela middagen.
Ja, precis. Nej, men bara det här att liksom, vem och det handlar om att plocka. Och det brukar jag ibland säga också, det gäller även när jag jobbar som barnledare. Det går in i varandra här, för att det går inte att komma ifrån att som förälder är man också pedagog i någon mån. Liksom, så här. Och då kanske det är ett fusk att jag har en pedagogisk utbildning och jag jobbar i kyrkan. Och så här, kan man tycka. Men mycket av det är ju också, när jag liksom försöker få ihop en bra samling i en barngrupp, då kan jag slå vad om att det är minst 10 andra människor som har påverkat den samlingen genom att jag har snott idéer av dem.
Ja, just det.
Och det där, och det tänker jag i föräldraskapet också, det handlar ju om att jag snappar upp liksom saker som jag tar med mig och gör till mitt. Mm. Det är inte bara att man kan köpa det rakt av allt det, eller absolut inte köpa ett helt koncept av att så här gör de i den familjen, då gör vi det helt och hållet likadant. Liksom. Utan det måste ju vara ens eget. Men ja, man behöver inte uppfinna hjulet igen, utan det handlar så mycket om att se vad andra har gjort och vad kan jag lära mig det. Och hur är... Och tillbaka till Bibeln. Hur beskrivs Gud som pappa? Inte bilden av att vi skapar vår gudsbild av våra pappor. Utan tvärtom att Gud visar sig som en far. Mm. Och det skapar en bild av hur vi kan vara som föräldrar.
Mm. Det var en ganska bra slutbild.
Ja, det är det.
Ja. Tack Sofia.
Tack.
Det har varit ett väldigt intressant samtal. Och jag hoppas att de som har... lyssnat också få med sig funderingar och tankar för sin familj, eller som du säger, även om man är 25 och singel och bara hänger i en församling, så tror jag säkert att det finns delar i samtalet som man kan plocka upp att tänka vidare på. Superstort tack för att du tog dig tid att vara här.
Tack själv, det var jätteroligt.
Är det någonting som du känner nu att det där skulle jag ändå vilja ha fått säga? För ibland är det sånt som hänger kvar i ett samtal.
Precis, det där kommer jag komma på tåget när jag åker tillbaka.
Ja, får klippa in det efterhand kanske.
Ja, eller hur?
Ringa in så här 3-4 samtal. Nej.
Nej, men alltså kanske tillbaka till hur jag presenterade mig.
Ja.
Att vara en saliggjord syndare.
Mm.
Alltså att som förälder, nu har det blivit kanske mest om föräldraskap här liksom, än om att vara barnledare i kyrkan, så att världen är trasig. Sen syndafallet. Ändå kommer Jesus tillbaka och upprättar allting. Och vi är räddade och vi har fått ett nytt liv. Men vi är fortfarande trasiga också. Så att det blir fel.
Mm.
Och det är okej, höll jag på att säga. Det är alltså det här att leva i förlåtelsen och att få börja om på nytt. Liksom. Mitt föräldraskap är inte kört för att jag har missat något längs vägen eller missade något igår. Eller, ja. Och att varje dag innehåller alla dimensioner som förälder.
Mm.
Både ups and downs. Väldigt mycket. Så att leva i det, att jag får vara lycklig som räddad av Jesus i min trasighet.
Och med det så tackar vi er som har lyssnat. Ha det bra!
Tack.